Ja, ni som kommer att lyssna då på det här budskapet kommer ju att höra att det här är en efterkonstruktion. Någon vill ju tydligen inte att det här budskapet ska spelas in, så att det vart fel då på mötet. Men vi kör en efterkonstruktion här. Och då måste man ju fråga sig då hur Paulus visste att det stora avfallet måste komma innan Herrens dag. Det skriver han ju i Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Då tar vi och går till profeten Sefania och läser i det andra kapitlet där. Då står det där om att hedningarna, står det där, folk, det är hedningarna där, ska församla sig. Ordet där, det betyder grenar, alltså grundtextens ord för församla sig där. Roten till det ordet handlar om grenar som töms på sin sav och bryts av för att brännas. Det där är väl väldigt intressant, för det står att det ska ske innan Herrens dag kommer. Alltså här ser vi det avfallna då som ska samlas ihop. Och det är ju exakt den bilden Jesus använder i Johannes 15 om de som inte förblir i honom. Och det stora avfallet då, det handlar ju om att dras ut ur Kristus, att transporteras ut ur Kristus, precis som torra grenar gör då. Och Paulus, han skriver det här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel då, ännu mer exakt. För han skriver då, det skall du veta att i de sista dagarna, alltså i den tiden som avslutar den här tidsåldern alldeles strax innan basunen ljuder, så skall det komma svåra tider, står det här. Och grundtextens ord för svåra tider betyder att man tappas på kraft. Kraftreducering alltså. Människorna kommer att älska sig själva, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla och olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma och gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga. Obehärskade, roa, fientliga mot det goda, ska det stå där. Falska, egensinniga och högmodiga, de ska älska njutning istället för Gud. Ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft, så står det, håll dig borta från dem. Sen står det då i vers 6 sen, bland dem finns den som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många handla begär. Och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, så står nu dessa män emot sanningen. Alltså Jannes och Jambres här, det var ju de här som gjorde under och tecken då för att förhärda faraos hjärta och folket här då. För att... Och då står det en människor med fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Ja, det var väl tur där då. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Så skriver jag sen här då att, som jag sa då, att en bestämd tid ska komma, alltså kairos betyder bestämd tid, då de kommer att tappas på sin kraft. Det är ju alltså grenen som tappas på sav, eller hur, och torkar ur, eller man skulle ju lika gärna kunna säga då, som de 10 jungfrurna, att helt plötsligt så finns det ju ingen olja, och det kommer man att upptäcka då. De ropar ju mitt i natten att våra lampor slocknar. Det är ju samma sak. I vers 5 här då, alltså i andra Timoteusbrevets tredje kapitel och 50 vers, så säger Paulus, håll dig borta ifrån dem. Och då ställer man sig ju frågan då, men vilka då? Jo, nu kommer du att få en massa ledtrådar i den här texten som hjälper oss förstå vilka det är. Det är helt otroligt fantastiskt detta faktiskt. Vers 5 ser du att de ska hålla på med yttre strukturer eller formationer. Och här tror jag faktiskt att det är cellgrupper han menar. För om du tittar ut över kristenheten, så cellgrupper ska man nu ha i alla sammanhang. Till och med i katolska kyrkan ser vi det här. I alla sammanhang. Man ska hålla på med cellgrupper. Jannes och Jambres nämns ju här. Alltså man överger den äkta, sanna, den heliga andes kraft för att hålla sig till falska energier. De gjorde ju också kraftgärningar, va? Man byter ut kraft och man ska då inte förstå liksom att det är fel kraft det är frågan om. Vers 8 då stod det här. Och vers 8 står det att de ska tydligen utge sig för att vara kristna, men deras prov håller inte prov. Deras tro håller inte provet inför Gud. Sen kommer något intressant här i vers 4. För går du till grundtexten här och läser där det står egensinniga. Och du slår upp Strong's, alltså dictionary här då. Så står det då att de ska hålla på att falla raklånga till marken. Och så står det att de ska vara druckna också. Är inte det intressant? För det var väl ungefär vad vi såg i de här nya väckelserna. Toronto och allt det här, va? Dryckenskap pratar man om. Och som fall föll man till marken. Det känner vi, tecknar väl de här lirarna då tydligen. Så står det i vers 9 så här. De ska inte längre ha någon framgång, står det. Och i grundtexten där så står det. De ska alltså ha slagit sig fram för att få en position. Det innebär ju att man inte har väntat på Gud. Det är ju skillnad därför att det står att i Guds församling så har Gud satt och så vidare. Står i Efesierbrevet 4 då. Men de här har slagit sig fram till en position. Det här som står i vers 4 då, eller vers 9 här. Druckna då och position, det ska vi ta till minnet, va. För att Jesus han själv, han har något att säga till oss om ändens tid. Innan han själv kommer, alltså, så ska följande ske. Han tar det i en liknelse här då. Det här gäller ju dig och mig och kristenheten. Jesus tar en liknelse i Matteus 24 här, alltså, som handlar om ändens tid. Om församlingen i stort. Vi börjar i vers 43. Men där förstår ni väl att om husets ägare visste när tjuven skulle komma, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Ty en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Och här tror jag han menar alltså att i vår egen intelligens och uträkning kan vi inte räkna ut när Herren kommer. Alltså. Utan det måste han själv visa oss. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre har blivit satt. Där kommer det där igen, va? Som har blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer. Vers 47. Amen, säger jag er. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna. Ni la väl märke till det där, va? Slå de andra tjänarna. Det betyder ju att han söker en position för att få framgång. Och så äter han och dricker med de andra som är druckna. Och druckna i Bibeln, det är en bild på högmod. Då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till. Och i psalm 28 tror jag det är, då står det där David säger så här då att ta inte din ande ifrån mig, eller var inte tyst mot mig, säger han, så att jag blir lik dem som far ner i gropen. Och där står det alltså att de som far ner i gropen, det är de som Gud slutar att kommunicera med. Och då har vi ju Saul som David sannoliken måste ha tänkt på i den här salmen där. Då ser vi Saul, han slog sig fram, va. Han väntade absolut inte på Gud. Det står att han ska hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. Vi har förut sagt att Harmageddon betyder platsen där man huggs i tu. Och det stämmer väl ganska väl på den här bilden, va? Att det ser ut som så att säga, att det blir två slags Harmageddon då. Ett riktigt, så att säga, det blir ett stort världskrig neråt Mellanöstern till. Men så finns det ett andligt Harmageddon. Och den här bilden med politiskt och andligt, det kan vi också se i vad heter det, Uppenbarelseboken 13, att det finns ett politiskt och en andlig, så att säga, världsregering då, eller ja. Vi ser också i Romarbrevet 11 att han varnar oss för att förhäva oss över de andra grenarna där. Och så pratar han om att hedningarnas fullhet måste först komma. Då förstår vi av sammanhanget vi nyss har läst här att hedningar måste ju stå för något som är negativt. Det står alltså för de grenarna som förhäver sig över de andra grenarna och kastas ut ifrån Kristus alltså. Vi har ju fått en annan lära där vi tror att hedningarnas antal ska komma in och sen ska de ryckas bort. Och så ska det hända något fruktansvärt med då resten av Israel så. Jag tror tyvärr inte att den läran är sann. Och det här med förhävandet ska vi ta och titta på också här. För det beskriver ju Sefania 3 då. Vi ska ta och läsa lite då från Sefania 3. Jag sa ju att Paulus såg ju att avfallet måste komma först. Och här har du ytterligare en text som beskriver att avfallet kommer först. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdare. Jag läser alltså från 3 och vers 11 här då. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig. Det står att han ska ha avskiljt. Och då ser vi det dryckenskapen och högmodet här va. Du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Det är ju Sion va. Och förhäva sig, det är ju exakt det ordet han använde sen i Romarbrevet 11. Men så står det då. Men jag ska lämna kvar i dig, alltså i Sion då. Ett folk som är ödmjukt och svagt och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt eller tala lögn och i deras mun ska inte finnas någon falsk tunga, står det här. Här har vi ju en bild av Uppenbarelseboken 14 ganska tydligt va. Då får vi nog svaret på vad de 144 000 kan vara. Det är ju alltså kvarlevan av Israel efter avfallet då som har skett redan här tydligt. Vi får ännu mer bevis för att det här stämmer. Om vi går tillbaka igen till kapitlet innan andra Timoteusbrevet där vi nyss har tagit fram de här alla de här ledtrådarna som vi skulle få, vilka det här är då. Så går vi till andra Timoteusbrevet igen då. Kommer det ännu mer ledtrådar min kära vän, så du behöver inte tvivla efter det här. Andra Timoteusbrevets andra kapitel så står det då så här. Ifrån vers 16 tror jag det var. Men oandligt och tomt prat ska du akta dig för. De som befattar sig med sånt kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenius och Filetus som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har skett. Här i vers 16 kommer samma ord som jag sa förut att slå sig fram. Det står att de kommer att göra ännu större framsteg. Det är exakt det ordet som handlar om att slå sig fram. Vers 17 så står det att deras ord, alltså läran här, kommer att sprida sig som en cancer i Kristi kropp va? Och bryta ner tron hos många. Vers 18 så ser vi att läran handlar om att uppståndelsen redan har skett. Det här tycker jag är intressant och jag vet att Sven Reichman tog upp det här en gång. Uppståndelsen redan har skett, ja man kunde ju bara använda sina ögon och sitt huvud här för att förstå att uppståndelsen hade väl inte skett, eller hur? Det var väl inte några som hade stått upp från de döda, vad man kan se. Utan det måste ju handla om något helt annat. Ja, det här handlar ju om gnosticismen, alltså. Det här är ju precis Hagin och Kenyons läror då. Den falska rättfärdiggörelsen i trosrörelsen som är, ligger till upphov av så mycket splittringar i Kristi kropp. Det är ju ganska tydligt här då. Och sen står det ju, som jag tog upp här i Sefania 3 sen, att han ska ha avskiljt dem från sitt heliga berg. Det är ju intressant då. Vi ser vad som händer nu med Kopland och Ekman och alla de här. För ett tag sen så var jag på jobbet då. Jag jobbar ju på BD-skeppet i Göteborg. Och Elvor jobbar ju som personlig assistent. Vi jobbade på varsitt håll den här dagen. Och hela den här dagen så upplevde jag att det var liksom dammluckor som öppnades och en stor flod var på väg. Så när jag kom hem på kvällen så pratade vi ju tillsammans och då hade Elvor upplevt samma sak i bön hela dagen. Och jag vet av erfarenhet att det här har vi varit med om förut och då vet jag att Gud har något mycket viktigt att säga. Och ska vi tolka det här rätt så upplever vi alltså att hur villfarelsens andemakt och kraft kommer att öka. Öka alltså i kraft nu. Och vi såg ju det här ganska direkt sen. Med påven och han den här predikanten hos Koplands konferens och alla videos och Ekmans konvertering och allt det här. Det råder en jättestor förvirring just nu i kristenheten. Så nu gäller det att stå med sina fötter på klippan och det är ju Jesus själv och ingenting annat. Därför är det ju så här då att vi får ta Judas maning här till våra hjärtan. Judas brev alltså, inte han som förrådde Jesus utan Judas brev. Det är ju bara ett kapitel så vi läser från vers 3 där. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Ja, det är det jag helst också skulle vilja predika. Det har vi gjort i Parousia förut, ni vet. Vi har ju hållit oss till klippan och grunden. Men ibland så måste vi ta upp såna här grejer. För jag känner att det är så angeläget just nu. För att villfarelsens andemakt och kraft kommer att öka nu. Då står det då finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Det här alltså, det handlar ju om evangeliet va, som gavs åt apostlarna och skulle föras vidare till de som är trogna och så. Och det här är precis vad vår Parousia Missions vision är som jag har fått då. Föreningen Parousia Mission som du kan vara medlem i är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. Nu är det så här att nästan, vi har ju tagit upp det i vår undervisning om ändens tid, att vi ser tydligt där hur vi ska se på fikonträdet och på alla andra träd. Men det menas alltså hedningarna och Israel. Och då har vi tagit, jag sa ju precis nu så att hedningarna, det är ju inget bra tecken så att säga. Va? Utan det är ju något som är fiendeskap mot Israel. Så att när nationen Israel står där som är fikonträdet 1948 och Gud gav sina tecken. Det där, ni vet, solen och månen och stjärnorna och allt det här. Då finns det ju en andlig aspekt också på den här bilden då. Så att säga, det finns en politisk och det ser vi ju hur alla nationer vänder sig mot Israel i allt större mått ända till det stora kriget Armageddon. Men så sa vi att vi tror att det finns en andlig aspekt på samma sak. Och vi kan nu titta på en rörelse som startade 1948 som drog väldigt mycket folk till sig i North Battleford i Kanada. En kraft manifesterades och rapporter om under och tecken kom. Nu är det så här att vi själva har sett och varit med om mycket under och tecken. Så att vi inte är emot det på något sätt. Men det måste vara Jesus som är bakom och han som är medlaren. Det är därför vi ska ta upp det här nu. Den här så kallade väckelsen, den kom att kallas för Latter Rain-väckelsen. Och i stort sett så går den ut på en lära som lyder ungefär så här då. Ja, församlingen ska liksom komma in i en svacka, men i ändens tid, strax före Jesu tillkommelse, ska Gud resa upp en mäktig armé som ska lägga allting under sina fötter. Det ska ske genom nya församlingar ledda av supersmorda apostlar och profeter. Det här kände vi igen, va? I Göteborg för några år sedan så var det ju en splittringshistoria med den så kallade apostoliska reformationen som dök upp. Och man sa då alltså att nu kommer den största andeutgjutelsen någonsin. Ja, det tror jag att det kommer att göra, men det kommer att komma så att säga fel kraft och man kommer att tro att det är en ande från Gud. Det är precis vad vi upplever just nu då. De största och starkaste tjänsterna, nu kommer det högmod här va, Elia, kraft och smörjelse och allt det här man håller på med då. Den största väckelsen i världshistorien kommer att komma. De största miraklerna någonsin. Men så var det så här då att snart så började visa sig frukten av den här rörelsen och den här läran. Det dök upp mycket falska profetior och en tydlig lära av elitism. Och kommer elitism in i kristenheten så är det samma sak som dryckenskap och högmod och att förhäva sig över de andra grenarna. Och det är ju precis vad djävulen vill att vi ska göra. Vi ska förblindas i våra ögon så vi inte längre ser lammet, alltså inte längre ser Kristus. Och blir vi förblindade i våra ögon så kommer vi automatiskt att upphöja oss över varandra, va? Att göra skillnad på varandra. För det finns i synd. Ni vet i Jakobsbrevets andra kapitel så står det talas om att man gör precis så. Man hade en elitismförsamling där som upphöjde de rika och tryck ner de fattiga. Och så står det då att gör ni skillnad på människor så begår ni synd. Alltså i vår syndiga natur som vi inte blir av med förrän Jesus kommer, så finns något vi måste vara på vår vakt över. Och det är det här med att vi delar in människor då i de som duger och de som inte duger. De som vi kan ha nytta av och som vi smickrar då, och de som inte har nytta av. De svaga som liksom får gå för sig själva då. Vid den här tiden så börjar många överge en sund biblisk prövning, och i väckelsens namn så sa man att man hoppade i floden då. Och den här floden skulle snart utveckla sig genom åren till en jättestor Amazonflod. Och jag tror det var det vi upplevde, vi sa ju att dammluckorna öppnas. Det är två floder som nu håller på att flyta samman. Den ena då, det är ju katolicism och mysticism och allt det här, med den andra floden som är hyperkarismatin. Man menade då att upplevelserna och känslorna som var så övertygande att den här läran var sann alltså, blev måttstocken med vad man bedömde det hela på. Nu börjar man överge den bibliska prövningen av budskapen till förmån för under och tecken och manifestationer och alla dessa falska profetier som cirkulerade. Och när vi gör det, då öppnar vi dörren för antikrists ande att komma in. Och vi ska ta och läsa lite om antikrists ande då, som tydligen New Age-profeten Alice Bailey stod under när hon tydligt profeterar och ser, ja, den avfallna kyrkan, för vad skulle det här annars ha handlat om? Då säger Alice Bailey då, New Age-profet, de kommer att gå ut ifrån att vara under läran till att vara under direkt personlig andlig upplevelse och komma in under mer andlig vidare syn under Kristus. Och det här är ju den kosmiske förstås. Och hans lärjungar står det då. Här ser vi ju tydligt då att Alice Bailey ser hur man kommer att förkasta läran och stå under personlig upplevelse. Det här är ju krafter då. Som man kommer in under. Och här har vi ju Jannes och Jambres och allt det här vi tog upp förut, va. En av hans lärjungar, nya lärjungar då, i Let the Rain-rörelsen, det var William Branham. Och han hade ju många fler där som... Det var krafter i rörelsen när de här gubbarna stod på scenen. Han påstod sig bland annat vara Elia. Han var den som öppnade de sju sigillen i uppenbarelseboken. Han förnekade även treenigheten. Så här hade vi en gubbe som verkligen upphöjde sig över de andra grenarna. Vem skulle kunna säga sen att hans profetier om var från en annan sida mörkret då, när man upphöjde sig så här väldigt. Det kanske märkligaste av allt var då han hade helande möten. Han hade ju mycket helande möten, Branham. Och då säger han då att min ängel måste dyka upp först. Och när det här hände så blev det en konstig atmosfärsskifte i mötena. Och han som inte var någon stor talare förut, han började helt plötsligt då att tala och under och tecken började ske. Vi kan tydligt se en stor likhet mellan William Branham och Lakelands Todd Bentley. Det stora delar av vår kristenhet i vårt land drogs till. Och vi på vår sida, vi gick ju emot det här ganska kraftigt och vi har ju fått mycket brev och hatbrev och allt möjligt för att vi gjorde det. Men det avslöjades ju ganska snart sen vad Todd Bentley stod för. Äktenskapsbrott och fylla och allt det här. Och under den tiden han höll på med allt det här så fungerade ju tydligen den där väldiga smörjelsen och folk åkte, drog från hus och hem och dit. Todd Bentleys smörjelse kan bevisas komma från Toronto-välsignelsen. Och den smörjelsen kan vi lätt spåra till en person som kallade sig för Guds bartender, vars namn är Rodney Howard Brown. Ifrån Rodney Howard Brown kan du se ännu ett samband, och det är med Jens Garnfeldt, Köpenhamn och Älmhult, som man också kallade för väckelse. Återigen får vi ställa oss frågan när vi har sett detta som sker på de här platserna, Älmhult och så. Har vi då gått ifrån att bedöma saker och ting från biblisk grund och övergått ifrån att göra det med känslorna och det under och tecken som vi ser? Har vi lärt oss något efter Todd Bentley förresten, som nyss har startat om igen? Och nu har han mycket mer mystik inblandat. Och som jag sa förut, det verkar som de här floderna nu strömmar samman. Och en världskyrka kommer att samlas. Man talar mycket om enhet. Men vad är det enhet under? Ja, i alla fall inte läran. Utan det är upplevelserna, va? Bernt Isaksson, som många av er följer, han skrev så här på sin sida för ett tag sedan. En kvinna berättade hur ljuvligt det kändes att falla igenom mötena i Älmhult. Men exakt så säger de som har tagit emot den österländska oneness-blessingen också. Även detta, som faktiskt handlar om ett okult andedop, beskrivs ofta som behagligt, ljuvligt, befriande och livsförvandlande. Ja, superlativen brukar inte räcka till. Men Jesus säger ju i Matteus 7 och 20 att vi ska inte bedöma trädet utan av vad som händer av under och tecken, alltså, utan av frukten. När det står om det stora avfallet i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel och tionde vers, ska vi lägga märke till att kärlek till sanningen, alltså Jesus som han uppenbaras i ordet, avtext för oss. Det står i en direkt motsats till villfarelse, lögn och energier, står det där. Smörjelser, som man även kallar det då. Andra test 2 och vers 10 läser vi i Jesu namn, va? Och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse, alltså energi står det här, som leder fel. Så att de tror på lögnen. Och lögnen, vet ni vad ormen sa, va? Skulle då Gud ha sagt. Och det är ju precis vad som sker nu, va? Man låter krafterna och upplevelserna ersätta det som man har upplevt av Gud. Alltså bilden på Gud är det ju, va? Som står om i andra Korinthierbrevet, så står det ju att när han avtext, va, så går vi från härlighet till härlighet. Och så vidare. Så vi tar och läser lite från Romarbrevet 1, för det står det något intressant också. Det är ju så att man byter ut här. Det är ju inte så att avfallet kommer på en enda gång så här, utan man för de här krafterna och det här skull så byter man sakta ut sanningen mot lögnen. Och då har jag skrivit här att vi ska läsa Romarbrevets första kapitel, vers 24. Där står det så här: därför utlämnade Gud dem. Och det är ju precis vad andra test gör. Därför sände Gud dem en kraftig energi, står det ju då. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar, står det. Vers 25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Där står det då att när vi gör det, då bryter vi ner liksom en mur. Jag tror det är i Predikaren det står att den som bryter ner en mur, honom stinger ormen. Honom biter ormen alltså. Och det har ju med vårt sinne och vårt tankesätt att göra, muren. Och när vi bryter ner den muren, det kan du göra på olika sätt. Du kan göra det genom de här meditationsformerna också, så du bryter ner ditt sinne och kommer in i den så kallade tomheten då. Och då får du uppleva saker och ting som också gör att du byter ut din sanning mot lögnen. Och det är ju så här att vi behöver urskiljning för den här tiden, och det är precis vad Filipperbrevet 1 och 9 talar om. Paulus ber: och min bön är att er kärlek, det var ju den som man inte älskade, stod det ju här i andra test 2 när straffet kommer då, den ska mer och mer överflöda, står det här istället. Ska åt andra hållet istället, va? Vi ska ha mer och mer sav i grenarna istället. Den ska leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Det ser ju ut precis att vara rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger i oss, Gud till ära och pris. Ja, det här ser väl ut som grenar då, som antingen överflödar och bär frukt, eller som torkar och bryts av. Det är precis vad vi har tagit upp. Så här ser vi då hur viktigt det är att Jesus får uppenbaras, den sanne Jesus. Och han är ju alltså beskyddet, och det är bara han i oss som ger oss tro. Det är bara han i oss som ger dig frid. Det är bara han i dig som ger dig den heliga ande och frukten då. Johannes 14 och 21. Där har vi också en bild på att det är väldigt viktigt att du står fast i läran och inte i massa krafter och sånt. Johannes 14 och 21 är alltså den som kommer innan 15 då, när han talar om vinträdet. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Alltså manifestera mig för honom. Flöda i honom och ge honom frukt och kraft och urskiljning och allt vad vi sa här. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Nej, precis. Man ägnar sig mer åt energierna och skakningarna och allt det här och upplevelserna än hans ord. Detta har jag talat till er medan jag var kvar åt er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt. Här har vi smörjelsen, va? Och påminna er allt om vad jag har sagt. Så vid andeutgjutelser så ser vi hur ordet evangelium upprättas igen istället. Här står, vad är det vi ska vakta på? Ja, det står i grundtexten här att det betyder att vakta ifrån skada. Ja, det innebär ju då att vi låter ordet betyda det det ska betyda och inte betyda någonting annat. Man förvrider ju inte skriften som vissa gör, säger Paulus på ett annat ställe där då.